Så jag har ju haft tur att jag har inte behövt tänka på att byta karriär eller någonting. För det har funkat. Det som jag har jobbat med hela tiden funkar fortfarande. Det hade gjort skillnad om jag var taxichaufför eller alltså någonting som de här ögonen är viktiga.
Henrik Ryffel är född 1966 och han har den genetiskt nedärvda sjukdomen retinitis pigmentosa, RP. Diagnosen innebär förenklat uttryckt att synceller i näthinnan gradvis slutar fungera och det kan leda till blindhet, som i Henriks fall. Och när det gäller att tappa synen på grund av RP så har han, till skillnad från många, inte behövt lägga om kursen i yrkeslivet på grund av det här. Yrkesbanan har fortsatt i samma spår och han har vidarebefordrats inom sitt område. Och nu har han jobbat över 20 år på samma arbetsplats, vilket numera är Nasdaq som äger Stockholmsbörsen. När han började på den nuvarande arbetsplatsen hade han inte riktigt landat i en identitet som synskadad, berättar han.
Däremot i anställningsintervju kom jag ihåg att jag sa att jag ser väldigt dåligt i mörker och jag har sämre vidvinkelseende. Men jag tror inte de riktigt förstod vad det innebar, för de flesta ser ju sämre i mörker. Så vad innebär det? Men jag ser ju, eller såg ju, sjukt mycket sämre i mörker. Det hade ju inte käpp och så då. Och inga arbetshjälpmedel. Men hyfsat snart där så var jag ju tvungen att skaffa arbetshjälpmedel. För jag såg ju inte ordentligt på skärmen. Jag blev ju tvungen att använda förstoring och sådär. Så.
Och hur var den processen då? Var det liksom, fick du driva det mycket själv eller fick du stöd där från arbetsgivaren och sånt?
Nej, jag drev nog det mest själv. Det var inget problem. Jag kände inte att det var något problem. Man tog ju kontakt med Försäkringskassan och så hade, då hade ju de en person som var sammanhållande för det hjälpmedel då tror i Stockholm till och med. Så han kände ju till de där förhållandena ganska bra, men numera har de ju, kan man ju komma till vilken handläggare som helst och de inte har så bra koll.
Det kan ta väldigt lång tid.
Ja, det tar i alla fall längre tid och man får förklara samma saker om och om igen och så där. Men då var det en person som hade jobbat mycket med det, så det gick ganska smidigt. Man hade ju ett intyg då från läkaren. Då passade jag på att skaffa färdtjänst och fixa det där med handikappersättning också i samma veva. Så jag gjorde liksom en handikappansats där.
Just det.
Det var väl runt 2003 kanske, så ungefär 20 år sedan.
Men då är det som att du har fått det lite stegvis, låter det som.
Absolut, men det är ju, RP är ju en stegvis sjukdom. Du blir ju sämre, du ser ju kanske helt normalt i stort sett när du är liten. Och sen sakta men säkert så försämras synen då. Och för en del kommer förseningen ganska sent i livet och andra kommer det väldigt tidigt och den går olika snabbt. Men det är sällan att det går från att man ser till blind på direkten, utan det är mer att det är en stegvis försämring. Så man tappar ju förmågor vartefter. Först kanske det är svårt för att hantera mörkersituationer och sen kanske det får svårt att även gå i dagtid och sen så småningom kanske det får svårt att läsa svartskrift. Så det är många förluster man gör längs vägen och det kan vara lite tufft. Att man får många små sorger. Jag säger inte att det är lättare att kanske bli blind bara på en sekund, men då blir det en rejäl sorg. Det här blir många mindre sorger.
Tidiga symptom är att mörkerseendet försämras och att ögat har svårt att ställa om mellan mörker och ljus. Henrik minns när han började märka av det.
Dels så, när jag var väldigt liten, så trillade jag ofta och slog mig på på sommaren man sprang barfota och så hade man skrubbade knän jämt och slog i tårna och sånt där. Men då förstod jag inte varför. Men sen när jag kanske var i 10-12 års åldern, man spelade mycket landhockey när jag var liten. Alltså på gatan med ungarna. Då körde man inte paddor och sånt, det fanns ju inte. Så då var man ute och lekte istället. Och då stod jag i mål och när det var ljust så tog jag ju nästan alla bollar och var ganska bra målvakt. Men sen när det började skymma, då släppte jag in alla bollar helt plötsligt. Jag fattade inte hur de andra kunde fortsätta spela för jag såg ju inte bollen längre. Och då var det då första gången jag insåg att det måste vara något annorlunda med mig. Och då kanske jag var 10-12. Så då började jag inse att jag ser nog faktiskt sämre i mörker än de flesta andra.
Just det, men det var inget som du gjorde något åt just då liksom.
För mig att jag var på ögonläkaren, men jag fick väl inte veta vad det var. Man gick väl på någon kontroller tror jag, men då visste jag inte vad det var för någonting. Men sen när jag skulle söka körkortstillstånd då, när jag var 17 då. Då sa läkaren att jag ska skriva ett bra intyg. Och sen när jag kom tillbaka och skulle få det intyget, då stod det ju då att jag är olämplig som bilförare på grund av att jag har retinitis pigmentosa. Och då visste jag inte vad det var för någonting. Då blev man ju ganska deppig just då. Då var det ju kört med körkortet då.
Fanns det någonting utöver det då? Kopplade man in på något sätt någon annan stödfunktion eller så? Eller var det mer det där beskedet bara?
Nej, det var ingenting. Det var ingen syncentral eller någonting. Utan det, första gången det blev aktuellt, det började jag plugga i Stockholm sen på KTH. Och då så småningom där så kom jag, hamnade jag liksom i rullen i Stockholm istället. För jag kom ju från Nyköping då, eller uppvuxen i Nyköping. Och då fick jag någon läkarkontakt i Stockholm och då hamnade jag på syncentralen. Men det var också det konstigt första besök, för då fick jag träffa någon sån här synpedagog var det väl då. Och så fick jag träffa en blind kille som skulle lära mig sån här brailleskrivmaskin.
Mm-hmm.
Det första gången jag var där.
Det var ett högt steg.
Det kändes som det var alldeles för stort steg. För då, jag menar, jag hade inte käpp och jag såg ju tillräckligt bra för att kunna ta mig runt i vardagen. Jag såg ju inte mig som synskadad. Jag såg ju taskigt i mörker och hade lite sämre vidvinkelseende. Men jag såg ju mig definitivt inte som en synskadad och som definitivt inte som blind. Så det var lite fel upplägg där, tycker jag, att man började med det direkt.
Jag tänker att just det här med självbilden är en viktig bit också. Hur var det för dig med den där omställningen liksom?
Den har ju skett gradvis, för jag har ju förstått sen att jag har en synskada. Så det har nog bara varit en gradvis accepterande och gradvis berättande framåt till andra. Men det tog ju lång tid innan jag började använda vit käpp och innan jag sa det till kollegor så där att jag inte ser bra. Det höll jag ju inne på länge. För man vill ju vara normal så länge som möjligt. Mm. Eller vad man ska kalla det för. Men det är ju inte så speciellt normal. För man blir ju ganska tafflig när man inte ser ordentligt. Speciellt om det då är kanske lite skumma miljöer där lite mörkare. Då beter man ju sig ganska annorlunda. Så alla såg ju säkert att det var någonting konstigt med mig. Men de kanske inte trodde att jag var synskadad. De kanske trodde mer att ja, han är lite klantig eller lite fumlig. Eller i värsta fall kanske till och med full på jobbet. Liksom. Dessutom tänkte jag att det kanske är bättre trots allt att ha en vit käpp då. Och dessutom säga till då att jag ser ganska dåligt eller riktigt uselt. Så jag tog ju även det gradvis. Jag menar, det är många steg på den här försämrande av synen. Jag menar, från att se lite halvtaskigt till att som det är nu, att jag nästan ser ingenting, att jag är mer eller mindre blind. Men det var ju ganska många steg på vägen. Så man behöver ju inte slå på stora trumman. Man behöver inte säga då, för 30 år sedan, att jag kommer kanske bli blind. För det var ju ändå, jag hade ju kanske 20 år till på arbetslivet där jag fortfarande klarade mig ganska hyggligt utan att behöva ha käpp och sådär. Så jag gjorde det lite grann gradvis.
Skulle du själv ha gjort något annorlunda om du kunde liksom välja om nu? Skulle du ha liksom börjat tidigare och berätta? Eller?
Jag skulle börjat använda käppen tidigare i alla fall. För det blev ju också lite lättnad. För man fick ju hela tiden be om ursäkt innan man började med käppen. För man krockade ju med folk. Man såg ju inte dem ordentligt. Och den hindrar ju också från att de värsta vurporna. Om man känner använder man käppen på ett bra sätt så märker man ju kanske att det är en betongsugga eller att det är en trottoarkant eller kommer en trappa eller så.
Idag finns det ingen behandling som helt kan motverka eller stoppa utvecklingen av RP. Men forskning pågår inom till exempel genterapi för att hitta vilken del av arvsmassan som orsakar synförlusten. En sak som gör det extra krångligt är att det finns många olika varianter av RP och som är kopplade till olika gener. Därför vill forskarna också gärna kartlägga hur arvsmassan ser ut hos personer med RP och deras släktingar. Henrik har två döttrar och de har ärvt hans anlag genom att det finns på den X-kromosom som en dotter alltid ärver av sin far. Båda barnen har glasögon för astigmatism och går på uppföljning på Sankt Eriks ögonsjukhus varje år. De löper nog inte så stor risk att utveckla RP, men om någon av dem i framtiden får ett barn så är det 50% sannolikhet att det barnet övertar anlaget från en av de två X-kromosomerna som mamman bär på.
Och sen har ju du har ju varit och är fortfarande involverad i RP-föreningen, men du har ju varit ordförande för den.
Ja, precis.
Vad har det liksom föreningen betytt att det finns att vara träffa andra som har liknande diagnos?
Jag först fick ju reda på den här föreningen långt tidigare än jag gick med och då ville jag absolut inte gå med. För jag hade aldrig träffat någon synskada. För mig var en synskada någon blind kuf som de gjorde inget vettigt och jag vill inte liksom förknippas med synskada. Men sen när jag väl gick med runt år 2001 tror jag det var. Eller möjligtvis 2000, ja, någonstans där. Då var det ju jättestöd. För då fick man ju träffa sådana som hade liknande erfarenheter som jag själv. några som såg sämre än jag som hade gått igenom resan innan mig. Så att säga. Man kunde fråga hur funkar det för dem nu. Och andra som hade andra erfarenheter. Så det var ju ett jättebra stöd att fråga. Och man får nästan mer hjälp från andra synskadade än vad man får från syncentral och sjukvård. För att deras erfarenheter är ju, det är ju vardagserfarenheter. Har man inte synskadan själv så är det nog svårt att riktigt 100% sätta sig in i hur det är. Mycket saker är lättare att lära sig när man fortfarande ser.
Just.
Så när man väl är blind, det tar längre tid att lära sig saker. Och det är lite knepigare. Så det är ju bra att försöka ha lite framförhållning. Att tänka, nu ser jag så här, men tänk mig att se lite sämre. Vad är det jag borde försöka lära mig då? Det är lite strategi för hur man, vad lägger jag liksom nycklarna? Hur funkar det hemma? Så man har förberett sig lite.
Och då när man har andra omkring sig, du har ju familj också, då gäller det att de är med på samma tåg så att inte nycklarna är borta sen någon annanstans. Är det svårt att få det att synka sådär? Eller?
Nej, jag tycker det funkar jättebra, men ibland så vill ju ungarna busa lite och kanske flytta på någon sak så att jag hittar dem. Och så när de inte ville kanske gå till dagis, då slängde de kanske bort en sko i hallen och så sa de inte vad den var. Eller de lekte kurragömma, det var ganska lätt för dem, för då kunde de ju bara ställa sig på vardagsrumsgolvet och så var de tysta. De behöver inte gömma sig bakom en fåtölj eller en garderob eller någonting. Det räckte med att de kunde stå tysta och still någonstans. Så då var de gömda för mig. Men däremot kunde de ju gömma sig på ett jättebra ställe. Men bara de gjorde det minsta lilla ljud och hittade de ju. Men, ja, så det blir lite annorlunda.
Ja, det är Henrik Ryffel som vi pratar med. Han lever med RP och kan numera bara uppfatta ljus och mörker med synen. Att ha den förmågan kvar, det hjälper honom ändå att ta sig fram, säger han. Idag pratar vi mest om yrkesbanan, men förutom att Henrik hållit karriären igång under tiden hans syn försvunnit så har han också varit aktiv och tävlat på elitnivå med både cykling och löpning. När det gäller hjälpmedel så har han ett par avancerade glasögon med AI-teknik med ansiktsigenkänning som han framförallt har använt på jobbet tidigare.
Nej, men framförallt på jobbet var ju det jättebra då. När man fick intern post så kunde man läsa den själv istället för att alltid, för när jag jobbade som chef då, så kunde man ju få papper som kanske inte vem som helst fick läsa. Då är det ju ganska bra att kunna läsa det själv. Om man går in i ett rum och sitter själv och så tar man de där glasögonen på sig och läste man det. Och som stod där. Och likadant, vi har ju jättemycket mötesrum. Och så står det då kanske, mötesrum hade siffror då, det heter 0928 till exempel. Och så var det fem mötesrum bredvid varandra. Och istället för att då behöva gå in i alla fem för att se vilket rum som jag skulle vara i, så kunde jag då läsa med de där glasögonen på dörren då att ja, men det här var det rummet jag skulle in i. Så det underlättade, man blev lite mer självständig. Jag har ju pratat med otroligt många stolar på jobbet när man ska fråga någon. Men då kunde jag åtminstone med glasögonen, så kunde, då sa jag då, kanske inte alltid att det var rätt person, men de kunde säga att det ser en person ditåt jag tittar. Och då visste jag ju att då sitter den förmodligen på sin plats då.
Just det.
Istället för att gå fram till den stolen och börja prata och så är personen inte på plats, vilket har hänt jättemånga gånger.
Men du använder inte de här glasögonen lika mycket idag?
Så nu har jag jobbat mer hemma då, sen pandemin började. Så då har det inte varit lika stort behov.
Vad skulle du säga liksom är bästa hjälpmedlen för dig? Du nämnde ju käppen som en stor faktor där.
Det beror på vilken situation, men på med arbetsplats så är det absolut talsyntesen på datorn. Utan den skulle jag inte kunna jobba. Men för att navigera och gå omkring så är ju käppen minst lika viktig. Jag vill ju inte gå ut utan käpp helt enkelt. Eller gå i främmande miljöer utan käpp. För då, det är ju så stor risk för att det händer någon olycka. Eller, ja, man går fel och sådär. Så att.
Henrik Ryffel säger att när han valde inriktning på sina studier så var det utifrån vad han mest ville göra. Sen har det slumpat sig så att det är ett yrkesval som det ändå funkat att fortsätta med. Också när han inte hade synen till hjälp längre.
Jag har ju fördelen att jag jobbar med när datorn är det viktigaste arbetsinstrumentet. Och då är det mycket lättare att ha ett sånt jobb, funkar ju oftast för en synskadad. Så länge det inte gäller att kolla bilder eller så. Men i mitt jobb som projektledare är det mycket skicka mejl, vara med på möten, planera. Jag skriver planer, håller på med Excel och sådär. Och det funkar ju väldigt bra, även fast man är synskadad. Så jag har ju haft tur att jag råkade få ett sånt yrke där det fortfarande funkar. Och det var ju inte någonting som jag tänkte på när jag utbildade mig. Då tänkte jag på att jag ville göra det som jag tyckte var roligt. Och jag ville ju bli ingenjör och programmera och sådär. Och det funkade ju bra.
om du får se framåt här nu för andra och ja, jag menar RP också, det är ju ärftligt och så här, så det kan ju få personer i din kommande generationer som kommer få RP och så. Mm. Vad förväntar du dig av omgivningen? Hur skulle liksom omgivningen behöva förändras för att det skulle bli lättare att leva med den här diagnosen?
Det är ju ganska svårt. Det är ju att försöka förklara eller berätta om att, hur synskada funkar. Men det är ju ganska låg kunskapsnivå generellt sett kan man nog säga i samhället. Och det kan jag förstå, för att jag tror att när jag gick i fyran på mellanstadiet, upp kom det en blind kille och pratade i vår klass i en halvtimme. Han hade med sig en blind under för mig. Men sen dess så träffade jag ingen synskadad på förrän jag kom med i RP-föreningen. Och det var ju det 30 år senare. Mm. Så, och då känner man inte heller en större behov av att veta hur det funkar att vara synskadad som allmänhet, när man aldrig träffar någon. Och stöter man aldrig på det så kanske man inte lägger så mycket energi på det. Så jag tror man får jobba i sin närmiljö, att de som på sin arbetsplats eller om man är förälder och har barn på förskola eller skola, att man där kanske informerar. Så att de som åtminstone träffar och man har kontakt med, att man kanske förklarar för dem. När man är yrkesverksam ålder och vill jobba, då kanske man måste konkurrera på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Och då kanske inte folk accepterar att man jobbar sämre eller så, eller jobbar långsammare. Och då gäller det kanske också att förklara hur man jobbar. Och med de här hjälpmedlen som jag har så kanske jag jobbar minst lika bra som vem som helst, bara att jag jobbar lite annorlunda.
Och hur har det varit, tycker du då, att få den förståelsen när du, i din miljö där du har varit och jobbat?
För det mesta har det varit positivt. Jag har haft några chefer där det har varit väldigt stor oförståelse. Men de allra flesta har haft stor förståelse. Och det jag har lärt mig är att när jag får en ny chef eller nya medarbetare, då vill jag gärna visa dem hur jag jobbar. Så tar jag med dem till ett konferensrum och så sätter jag mig med min dator där och så visar jag dem att så här gör jag när jag skickar mejl och när jag går in i kalendern och när jag startar ett Zoom-möte och när jag jobbar i Excel så gör jag så här och så här. Och då ser de att ja, det går ju rätt snabbt att göra det utan mus och så, utan att man ser. För att avdramatisera det hela. Så inte de går och funderar på, kan jag verkligen läsa mejl? För det har jag haft många, så här, typ när jag har haft anställningsintervjuer med, så kan det hända att de frågar när de ser att jag möter upp då i entrén. Då blir de för, oj, kommer det en blind där? Och så frågar de, ja, men hur kan du läsa mejl? Då inser man att kunskapsnivån är ganska låg generellt sett. Då. Men samtidigt är det ganska enkelt också då för att visa, ja, men jag gör så här.
Och det här sa Henrik Ryffel, projektledare på den svenska delen av börsbolaget Nasdaq, som har retinitis pigmentosa. Och programmet Excel som nämndes, det är ett kalkyl- och redovisningsprogram.